Vi håller på med en serie av predikningar den här månaden som vi kallar för In Control. Den börjar förra söndagen när André Lundqvist inledde det här temat. Vi kommer att hålla på idag och två söndagar till och tala om att Gud har kontroll, för det är vad det handlar om. Även när du och jag inte har kontroll, och det är ganska ofta för mig i alla fall, jag vet inte hur det är för dig, men för mig är det ganska ofta så att jag kan känna att jag har inte riktigt kontroll på vad som händer och vad mitt liv är på väg. Och så har Gud kontroll och han vet vad han gör. Och vi har haft och kommer att ha ett samlande bibelord för den här serien som vi hämtar ifrån Romarbrevets 8:e kapitel. Där det står så här i den 28:e versen. Att vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det här är en sån här bibelvers som jag själv ganska många gånger i mitt liv har hämtat tröst ifrån. På olika sätt. När man är i olika omständigheter, olika situationer där man känner att nu är det inte riktigt så bra som det borde vara eller kunde vara, så kan man ändå hämta en tröst i det ordet att ja, men Gud kommer att låta det som jag går igenom just nu, att det blir något bra av det. För det är faktiskt vad det här bibelordet säger. Men i ärlighetens namn så har det nog också funnits ett par tillfällen i livet när man skulle kunna uppfatta den här texten nästan som ett hån, som något ironiskt. Och vi brukar säga och travesterar ganska fritt Sören Kierkegaard när vi säger att vi lever livet framlänges men vi förstår det baklänges. Och jag tror att det är rätt sant, därför att det finns tillfällen och händelser i mitt liv och antagligen i ditt också, där man liksom ganska långt efteråt har kunnat se Guds hand och Guds ledning. Man vet inte just där och då i situationen. Men när åren har gått och man har fått se hur pusselbits har lagts till pusselbits, så inser man att någonstans där i detta så fanns Guds hand, så fanns Guds vilja och Guds plan med det. Men det finns också, om vi nu ska vara ärliga, och jag gillar att vara det, någon eller några händelser i livet som jag fortfarande undrar över. Känner du igen dig i det? Saker som har hänt i mitt liv och i andra människors liv också som jag inte begriper och kanske faktiskt aldrig riktigt kommer att begripa. Förra söndagen så predikade André Lundqvist bland annat om Josef. Josef var en man som hade drömmar. Och hans drömmar handlade i korthet om makt och ära, upphöjelse och berömmelse. Och det är viktigt att komma ihåg att liksom Josef var, han kanske inte var så vis alla gånger, men de här drömmarna, det var ingen egoboost liksom, utan det var Gud som gav honom drömmarna. Det var Gud som ville visa honom någonting om hans framtid. Men uppfyllelsen av de här drömmarna som han gick och bar och var dum nog att tala om för folk runt omkring, uppfyllelsen tog en massa år, lång tid. Och det fanns en massa dagar i Josefs liv när det inte alls såg ut som om drömmen skulle gå i uppfyllelse. Istället för ära och makt och berömmelse och upphöjelse så hamnade han i fängelset, falskt anklagad men dock i fängelse. Och någonstans så kan man förstå att drömmen höll på att gå i kras för Josef. Och sen vet du som har läst din bibel att allt det som han hade drömt, alltså man hade burit inom sig som sin livsvision, det blev så också. Men det tog lång tid och vägen dit var nog antagligen inte alls den som han hade tänkt sig. Och det finns många sådana berättelser i Bibeln, en väldig massa sådana berättelser i Bibeln. Om Abraham till exempel som fick löfte om att få en son och av denna son ska det bli ett stort folk. Och åren gick och dagarna gick och han lämnade allt vad han hade för att ta sig till en plats som Gud hade sagt, för där kom alltihopa att ske. Och så gick dagarna och veckorna och månaderna och åren och till slut så var både Abraham och hans fru gamla. Och liksom hans fru hade med råge passerat övergångsåldern. Men ändå så säger Guds ord att han höll fast vid vad Gud hade sagt. Och så vet du att efter alla dessa många år så sker det som Gud har sagt. Det är som Noah som fick uppdraget att bygga en stor båt, ett fartyg, för att rädda en liten del av mänskligheten och en väldig massa djur. Skumma prioriteringar där, men så var det i alla fall. Och han snickrade och byggde och sågade och höll på med den här båten liksom dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, och höll på och liksom... Inte en droppe regn på flera dagar som vi sjunger i Thomas Ledins psalm. Det hände liksom ingenting förrän plötsligt en dag. När lång tid hade gått och han hade fått utstå väldigt mycket smälek och hån. Och liksom folk hade gjort sig väldigt roliga över honom. Så hände ändå det som Gud hade sagt. Och Bibelns budskap är väldigt tydlig, och det är det jag vill uppmuntra dig och mig idag, att Gud har kontroll och han vet vad han gör. Och det är jätteviktigt att du och jag kommer ihåg att Gud är inte reaktiv, han är proaktiv. Gud handlar liksom inte i efterhand för att försöka fixa till saker och ting som har gått snett, utan han har en plan redan från början, klappad och klar. Följ med mig till Jesaja 46. Och jag älskar det här bibelstället, de här verserna, Jesaja 46. Där det är Gud som talar sig sen så här. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, för jag är Gud. Det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Och så kommer det här. Jag förkunnar från början vad som ska komma, och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land, honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Gud leder historiens utveckling mot det mål som han av evighet har bestämt. Till exempel, och det här kanske är nytt för någon, det tror jag inte, men kanske ändå. Man kan behöva påminna sig med. Jesus var inte Guds B-plan liksom, när allting såg ut att gå åt skogen med hela mänskligheten, så kom Gud på att jag får skicka min son in i världen för att rädda den på något sätt. Utan frälsningsplanen var bestämd innan världens grund var lagd, säger Bibeln. Gud har kontroll. Och lyssna till mig, oavsett vilken situation du lever i ditt liv just nu, vad som liksom finns av turbulens och alla möjliga saker som kan störa ditt liv, det kommer att bli som Gud har bestämt. Hans löften håller. Och du kan applicera det på precis vad du vill. På oroligheterna i världen, på oroligheter i Mellanöstern, på din situation i ditt liv och allt vad det nu är som kan snurra runt i dina och mina tankar. Det kommer att bli som Gud har sagt. Hans löften håller. Och vårt sätt, enligt Bibeln, att förhålla oss till liksom det här spänningsfältet mellan det som Gud har sagt och lovat, det som hans ord säger oss, och den verklighet å andra sidan som vi ser och lever i, liksom spänningen mellan det osynliga och det synliga, den spänningen, förhållningssättet där, som vi kallar det till, kallas för tro. Och det är lite olyckligt tycker jag ibland att det svenska språket egentligen bara har ett uttryck för tro. De flesta andra språk har några till, men vi kör med det. Därför att i vardagslag så kan den här dubbla betydelsen, eller det kanske finns ännu fler betydelser, men betydelsen, vardagsbetydelsen av ordet tro kan ställa till problem för oss när vi talar om Bibelns tro, biblisk tro. För ofta, det vi menar när vi säger jag tror är mer att jag antar. Det är möjligt. Liksom baserat på mina tidigare erfarenheter när jag har vägt för och emot så kan jag nog hålla för troligt. Men det är inte vad Bibeln menar med tro. Jag ska komma tillbaka till det. Det är också så faktiskt att vår förståelse av vad Bibeln menar med tro kan skapa problem i våra liv. Om jag får ge ett lite kort vittnesbörd så kommer du att, som jag upptäcker, att tro kan för många av oss vara ett ganska misshandlat ord. En del av er vet, ganska många av er vet att jag har en del av min bakgrund i det som vi kallar för trosrörelsen och den typen av sammanhang. Och i de sammanhangen, och många känner nog igen den undervisningen från 80- och 90-talet, så beskrevs tro faktiskt, och nu citerar jag ordagrant. Jag testade det här på Lukas innan, han trodde inte sina öron. Men nu citerar jag ordagrant. Att tro beskrevs som en kraft du äger för att skapa och forma din framtid och dina omständigheter. Jag tar det en gång till så du hör hur dumt det här är. Tron är en kraft som du äger för att skapa och forma din framtid och dina omständigheter. Och vägen till detta, för många av oss som levde i den typen av undervisning, det var att tala ut Guds löftesord över mitt eget liv, över situationer i livet och över omständigheter. Och ett uttryck som ofta användes på den tiden och i de sammanhangen var speak it into existence. Liksom att tala ut det du vill ha så blir det till. Jag ser på en del av er att ni inte alls känner igen det, och det är ju underbart. Men många gör det också, ser jag i dina ögon. Liksom, är du sjuk, så tala ut bibelord om hälsa och helande. Är du fattig, så tala ut över ditt liv bibelord som handlar om Guds försörjning, om ekonomisk välsignelse. Och så blir Guds ord som besvärjelse, nästan som magi. Det blir som du säger. Vet du, jag har upptäckt en sak. Jag har kommit ut på andra sidan av den tiden i mitt liv. Jag skulle inte vilja ha en framtid som jag har format. För den blir inte bra. Jag skulle inte vilja ha omständigheter som jag har skapat. För jag tror inte att det blir så bra. Negativa saker som sjukdom och dålig ekonomi och vad det nu är, dålig andedräkt. Nej, det var nog inte mer. Skulle man inte tala om alls helst. För det blir som du säger. Och i en sån miljö. Och jag vet att många som kanske inte har funnits i de sammanhangen fullt ut ändå har blivit påverkade av den typen av undervisning. Det är därför jag vill gå igenom det här idag lite grann. Därför att i en sån miljö så blir tron en strid. En ständig fight mot de omständigheter och händelser som faktiskt är livet. En kamp mot djävulen som hela tiden är ute efter att så tvivel och otro in i våra hjärtan. Och i en sån miljö så måste tron på något sätt bevisas av hur mycket man ber, hur mycket man talar positivt och hur mycket du har en attityd av seger. Det du talar ut kommer att ske. Och vet du, det där är så väldigt, väldigt långt ifrån vad Bibeln menar med tro. När Nya Testamentet talar om tro så använder den ett ord pistis som handlar om tillit och förtröstan. Tillit och förtröstan. Avery Dulles har sagt så här i sin kommentar till Hebreerbrevet. Tro betecknar en förtröstansfull överlåtelse till Gud så som han är uppenbarad i Jesus Kristus. Jag älskar det gamla svenska ordet förtröstan. Det finns få ord som kan beskriva någonting så fantastiskt som det. Jag kan inte analysera det. Jag bara tycker förtröstan, att lita på Gud en förtröstansfull överlåtelse till Gud så som han är uppenbarad i Jesus Kristus. Och det var 14 minuter inledning, så nu får du följa med mig till det som är min egentliga text för dagens predikan. Hebreerbrevets 11 kapitel, kallas för trons kapitel. Och det står så här, jag ska bara läsa ett par verser här. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Och låt mig få visa dig vad det som för Hebreerbrevets författare leder fram till det här resonemanget om tro. Han skriver i verserna innan i slutet av det 10:e kapitlet så här. Kom ihåg den första tiden när ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje, blev hånade och plågade. Andra stod sida vid sida med de som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Det var tuffa omständigheter som man levde i den första tiden. Där man fick vara beredd på att förlora allt, som jag talade om förra månaden. Paulus, som inte verkade bry sig så särskilt mycket om han hade något eller inte hade något, om han levde eller om han dog. Bara Gud blir ärad. Lite den attityden ändå. Men de levde i tuffa omständigheter. Kanske sådana tider när man faktiskt kan uppleva att allt samverkar till det bästa som ett slag i ansiktet. Men de visste att de ägde någonting som är bättre än vad den här världen än kan erbjuda. Och så kommer sedan då det här kapitlet om vad tro är. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Så fortsätter Hebreerbrevets författare med en lång lista över människor som har visat att tron bär trots allt och fortsätter att bära genom allt. Han talar om Abel och han talar om Hanok, han talar om Noah, han talar om Abraham, han talar om Isak och han talar om Mose. Och till slut så inser han att han kan kanske inte skriva sig igenom hela den bibliska historien. Så då sammanfattar han och säger, vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon och Barak och Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld, undkom svärdsäg. De var svaga, men de blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. Tron är en övertygelse och en visshet, säger den bibelöversättning, folkbibeln som jag använder mig av. Och det får man kanske säga utan att vara expert på att översätta grekisk text, för det är långt ifrån. Men det är en ganska vag och kanske till och med svag svensk översättning som vi har. Den är lite grann tydligare i Bibel 2000, där det står att tron är grunden för det vi hoppas på och ger oss visshet om det vi inte kan se. Men faktiskt, det här trodde jag aldrig jag skulle säga, men nu gör jag det. Den bästa och tydligaste översättningen, tror jag, av den här versen, det är den gamla hederliga King James version. Där det står så här: Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alltså tron är substansen, själva materialet, grundämnet, det som hoppet är gjort av. Beviset för det vi inte kan se. Och det ordet som används här, jag ska inte hålla på med grekiska så mycket för det begriper jag inte. Men ordet för bevis som används i grundtexten finns bara här i den här formen. Finns det bara här i hela Nya Testamentet. Men det är känt från andra samtida skrifter. Så, och då handlar det om bevis i rent juridisk mening. Och vers 3 i Hebreerbrevet 11 är direkt kopplad till den här förståelsen. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud så att det vi ser inte har blivit till av något synd. Det där är en rejäl utmaning i den akademiska värld som vi lever i Lund, eller hur? Genom tro förstår vi. Jag skulle vilja påstå att du och jag funkar ganska mycket precis tvärtom. Åtminstone gör jag det. Alltså, jag vill ha bevis för att kunna tro någonting, eller hur? Vi vill ha en tes och en antites så att vi kan forma en syntes efter Hegels filosofiska modell någonstans. Vi vill veta att det är så här innan vi tror på någonting. Men Bibeln säger att tron är beviset. Och ibland har det hänt att jag har fått frågor från människor i olika sammanhang. Ja, men kan du bevisa din tro? Nej, så tron är beviset. Är du med mig nu? För var lite på alerten så här på söndag morgonen. Och då blir liksom den här frågan, kan du bevisa din tro? Den blir en väldigt märklig rundgång på något sätt om man ska följa vad Bibeln säger om tro. För då blir det ungefär, kan du bevisa dina bevis? Och det kan man ju inte. Eller hur? Det går inte att bevisa sina bevis, för bevisen är bevisen. Är du med mig nu? Jag kan hålla på länge med det här, men det ska jag inte göra. Det Bibeln säger i den här texten som jag ser det är att mitt hopp, det är hopp som bär mig, det är hopp som Gud har gett mig. Den framtid och det hopp som Gud i gamla förbundet eller gamla testamentet har lovat. Jag vet vilka tankar jag har för er att ge en framtid och ett hopp. Det hoppet, säger Guds ord, är tillverkat av tro. Det är substansen, materialet i mitt hopp. Tron är beviset för det jag faktiskt inte kan se. Och jag tror att Hebreerbrevets författare menar och vill uppmuntra oss med detta och säga att genom tron kan vi förstå saker som vi annars inte skulle förstå. Tron låter mig se det som inte låter sig ses. Kommer ni ihåg vad vi sa i inledningen här? Vi sa så här, eller jag sa, att vårt sätt att förhålla oss till spänningsfältet mellan det Gud har sagt och lovat och det Guds ord säger oss och den verklighet som vi ser och lever i. Spänningen mellan det osynliga och det synliga kallas för tro. Tron låter dig och mig se det som man egentligen inte kan se. Det finns en fantastisk berättelse i andra kungabokens 6:e kapitel om Elisa och hans tjänare. Israel ligger i krig med arameerna och Israels trupper lyckas hela tiden undvika arameernas bakhåll eftersom Gud talar om för profeten Elisa var arameerna finns någonstans. Och så berättar han det i sin tur för Israels kung. Det måste vara hemskt enerverande att försöka föra sådana strider. När fienden hela tiden vet vad de har på gång. Men efter ett tag så får den arameiska kungen reda på att det är Elisa som är problemet. Så omringar han och hans trupper staden där Elisa finns. Och då står det så här. När Guds mannen, Elisas alltså tjänare, tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Och tjänaren sa till Guds mannen, "O min herre, vad ska vi ta oss till?" Och han svarade, frukta inte, de som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Du öppnade Herrens tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Tro är att se det som egentligen inte är synligt. Elisa bad för sin vän, sin tjänare, sin medhjälpare, att han skulle få en trons blick så att han kunde se det som faktiskt fanns omkring honom. Det beskydd som Gud redan hade satt upp för Elisa och hans tjänare. Att ha trons blick är att se det Gud ser. Tro är tillit. Tro är förtröstan. Att lita på Gud. Att förtrösta på honom. Det är att säga som Jobb. Att det här ser inte så bra ut just nu. Jobb var en man som var prövad mer än både du och jag. Det här ser inte bra ut. Jag vet inte varför mitt liv blev så här. Jag vet egentligen väldigt lite. Jag förstår ännu mindre. Men så säger han, men jag vet att min befriare lever. Det vet han. Och ibland i mitt liv, i lite svårare situationer, när det har varit jobbiga omständigheter, så har jag bett, Gud, låt mig få se det du ser. Och fortfarande är det ofta, eller till och med oftast så, att jag liksom inte får se Guds hand och hans ledning förrän jag kan se den i backspegeln. Men att be på det sättet har ändå lärt mig en sak. Att Gud har kontroll. Och han vet vad han gör. Tro är att förtrösta. Att lita på Gud. Och om du funderar på hur är det? Det finns säkert människor i din omgivning, i din närhet. Som du litar på. Som du vet att han eller hon kan jag lita på. Så vad är det som har lett fram till det? För du har, enligt min erfarenhet, väldigt sällan den känslan och upplevelsen direkt du möter en person. Jo, det är relationen som gör att du faktiskt upptäcker att han är en kille att lita på, hon är en kvinna att lita på. Det är relationen, erfarenheten genom en tid som gör att man faktiskt litar på någon. Och det är likadant med att lära sig att lita på Gud. Det handlar inte om att pumpa sina andliga trosmuskler, en andlig bodybuilding eller soulbuilding kanske det heter. Utan det handlar om att lära känna honom som är värd att litas på. Och ju mer man lär känna Gud, desto mer upptäcker man att det håller att lita på honom. Ju närmare honom du kommer i ditt liv, desto mer ser du att han är vad han säger att han är i sitt ord, en trofast Gud utan svek. Tro handlar inte om att äga en kraft för att själv forma sin framtid och sina omständigheter. Det är väldigt mycket tvärtom faktiskt. Tro är att ge upp den egna kontrollen och förtrösta på Gud och tillåta honom att ha kontrollen, att säga: ta hand om mitt liv. Du är herre i mitt liv. Och du är herre över mitt liv. Och låt mig få avsluta med att uppmuntra dig, tror jag, med ett ord från 5 Moseboks 31 kapitel. Där Gud säger: var stark. Var frimodig. Var inte rädd. Var inte förskräckt. För Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Jag vill ge det till dig in i den situation där du befinner dig precis just nu. Vad det än är som snurrar i dina tankar, som håller dig vaken om nätterna, som gör att du ibland gråter när ingen ser, den förtvivlan som du ibland kan uppleva, hopplöshetskänslor som du ibland kan uppleva på vissa områden i ditt liv. Gud kommer inte att lämna dig. Han kommer aldrig att överge dig. Hur det än ser ut, så var inte rädd. Var inte förskräckt. Var stark och frimodig. För han går själv med dig. Och vet du, han har full kontroll. Amen.